Ja, men det här är bra fråga. Magnus sa nyss här att när du nämnde Livets ord, det är lite känsligt. Och man kan ju tycka mycket om olika rörelser och olika sånt där, men man måste också se bortanför, så att säga, det man tycker är fel. Jag är en sån här som tror att det finns bra saker överallt. Sen är det mycket som är förvridet i alla möjliga olika rörelser. Och förutom vi som har allting perfekt och är exemplariska. Eller hur? Någonstans så brister kanske vi också. Och behöver ta till oss olika sätt. Så om ni missförstår mig, jag vill bara säga det. Det kan hända att man missförstår vissa saker. Så är det inte alls. Utan jag är precis som ni. Och som jag vill väcka oss för. Vara letande, sökande. Efter ett rikare liv i Gud. Efter mer av honom. Det som... Om vi fortsätter här. Så är vi ju inne i första Korinthierbrevet 14. Och jag tänker så att säga ta några saker vidare här nu. Och där är det väldigt intressant. För när jag gjorde den här boken och skrev om det, så är det precis som Magnus säger här. Vi har en tendens att se Paulus som att han stoppar på något sätt. Men om du tittar i den här kapitlet så säger han 5 gånger att vi ska tala i tungor. 5 gånger så uppmuntrar han församlingen. Och det läser vi inte lika ofta. Jag ska ge er ett exempel i vers 15 kan vi ta. Första Korinthierbrevet 14:15. Nu fick inte du den, Henrik. Jag måste ju lura dig lite här i början. I god kristelig broderlig ande. Ja, Henrik, vi har förresten sjungit i en kör tillsammans. Vi gjorde lumpen tillsammans som brandmän, jag och Henrik. Det var härligt. Ja, vi hade något som hette The Fire Choir Boys. Ni kan tänka när vi åkte ifrån Arlanda där vi gjorde utbildning som brandmän, och så klädde vi på oss uniformer, 90 killar, och drog in i stan. Det var spännande. Ja, du har varit där också då. Och du är med. Ja, men ni var inte med i Fire Choir Boys, det tror jag inte. Vi hade en 90-manna killkör alltså. Nej, det var inte, men 60. Det var ett stort gäng i alla fall. Första Korinthierbrevet, vi ska vara inne på sången här. Han säger så här i vers 15. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden. Är du inne på Första Korinthierbrevet? Du tog apostlärningen istället. Ja, visst. Det finns också i Bibeln. Men om du går ett par böcker framåt där, så kommer du till Första Korinthierbrevet 14 och vers 15. Vad innebär detta? Jo, jag vill be i anden. Han säger jag vill. Eller hur? Han säger inte vi bromsar det helt och hållet. Han säger jag vill be anden. Eller hur? Jag vill också be med förståndet. Så det här som är Korinthernas grej, va? Jag vill lovsjunga i anden. Jag vill också lovsjunga med förståndet. Sjunger ni sånger här på söndagar eller när ni har gudstjänster med förståndet? Är det någon som gör det? Eller? O store Gud, när... Eller hur? Eller vad ni vill. Hur mycket sjunger ni i anden? Är det lika mycket? 50-50 gudstjänsterna? Har ni den balansen eller? Lite mer i anden kanske? Ni förstår att jag skojar med er. Jag tror Paulus hade kommit hit och varit till förstående. Ni sjunger inte i anden. Vad är det för fel på er? Förstår ni? Så vi har tappat någonting som var väldigt naturligt. Och Paulus säger båda delarna här. Förstånd och ande. Det är inte mot varandra. Och så vill han här lugna ner den här väldigt karismatiska församlingen i Korinth. Men vi är inte överkarismatiska. Vi är inte det. Utan vi kan gott förlösa lite mer i våra församlingar och i våra gemenskaper, i våra gudstjänster av andligt liv. Jag tror inte det är farligt. Sjunga anden. Precis. Det är ju då att man använder tungotalet men i sången. Hur många här har hört tungotal i sång? Det är några som inte har gjort det, men det är alltså någonting väldigt underbart. Och vad som händer är att det här, och det skriver jag i min bok, är väldigt svårt. Jag skulle nu kunna börja tala i tungor. Det är bara att sätta igång och börja be och tala i tungor. Sjunga i anden är mycket svårare. Det kan inte jag. Det handlar om en atmosfär där hjärtat verkligen är öppet och man känner, nu vill jag tillbe Gud. Den kommer strömmandes på ett annat sätt. Du kan inte bara börja sjunga i anden, alltså. Det blir svårt. Om hela kyrkan lever i någon väckelseström, förstår ni, då går man nog fort in i det. Det skulle man kunna göra. Men det är inte bara att ta till sig den andliga sången i ni vet vad jag menar nu, andefylld tungotalssång då. Det kan man inte bara köra på som någon form. Däremot bönespråket kan du väldigt fort gå in i och börja be. Så det här är lite annorlunda. Mycket, jag pratade lite med Mikael om, han bekräftar, och ni kan höra med honom också, om en del andliga upplevelser som jag berättar för er om. Vad det handlar mycket om är att känna in anden. Och här tycker jag till exempel att vi pratade om Magnus lite grann om det, trosrörelsen när de kom. Det var lite hårt ibland alltså. Liksom det var... Och det finns tillfällen när jag tycker att liksom man kan trycka på, absolut. Jag har bett helt vilt i anden ibland och det har hänt saker. Men det gör jag mest när jag sitter i bilen själv. Förstår ni, det är inte riktigt utåt på det sättet. Det är inte det handlar om, utan man ropar till Gud, till och med i tungotal. Man är ivrig inför Gud. Och man kan göra många sådana upplevelser. Men som här handlar om, precis som den frågan var förut, hur gör vi med när andra kommer utifrån? Det är klart vi måste vara mjuka, förklarande, bemötande. Det är inte mot förståndet. Men om vi bara är förståndet, vi förlorar någonting. Och det är det som jag vill tala lite grann om. Om vi tar första Korinthierbrevet 14:6. Nu ska vi se vad mitt utkast tog vägen. Det här som du läste alldeles nyss. Jag vet jag knappt vad vi är. Ja, du fick inte det heller, Henrik. Men du hittade lite. Anta mina bröder att jag kommer till er och talar tungom, och vad hjälper det om jag inte meddelar någon uppenbarelse eller kunskap eller professionell undervisning? Ser ni att Paulus säger, vad hjälper det om jag talar i tungomål men inte ger uppenbarelse? Det betyder att han förväntar sig att om vi talar i tungomål så ska vi få uppenbarelse. Ser ni det, att det är liksom den spegelbilden av vad han säger? Vad hjälper om jag talar tungomål om det inte förlöser uppenbarelse? Och då menar jag att om du vänder på det så förstår du, här har du då ett syfte med varför vi talar i tungor. Tungotal, när det får liksom flöda på ett naturligt och bra sätt, ger dig och mig uppenbarelse. Det handlar om inte bara då biblisk uppenbarelse. Det här har jag gjort med många. I den här boken som jag har skrivit då, så har jag alltså efter varje kapitel en liten böneskola. Jag har ett litet förslag på vad du kan göra. Och när det gäller det här då, så kan du göra så att du tar ikväll, imorgon, när du vill, så tar du några bibelverser, ett sammanhang. Herren är min herde, mig ska inte fattas, 23, psalm 23, vad du vill. Och så börjar du be i anden över det. Du börjar ta den bibelversen in i ditt hjärta och så börjar du be, Gud uppenbara för mig. Och så börjar du tala i tungor och så söker du Gud och säger, tala till mig genom ditt ord, uppenbara för mig. Och vet du vad, om du ber så i 10 minuter, en kvart, så blir jag förvånad över om du plötsligt inte får se nya saker i bibelordet som du inte har sett förut. Du tar någonting konkret, du bjuder in anden att lysa på ordet, söker honom, och då kommer uppenbarelse till dig. Det kommer alltid uppenbarelse när vi sitter och mediterar och tänker. Men nu talar jag om en andlig uppenbarelse som på något sätt har ett annat djup. Jag har varit med och gjort sån här böneskola helt enkelt. Det är en grupp. Och sagt, nu tar vi en paus. Nu tar du fram din bibel. Du letar på ett bibelord som du vill veta mer om. Som du vill att Gud ska tala till dig igenom. En del vet ju något. Eller så tar man 4-5 stycken bara som förslag. Men så låter man gå in i bön i 10 minuter. Och sen frågar man, var det någon som såg någonting nytt, lärde sig någonting nytt? Nästan alla lyfter upp handen och säger, jag såg någonting nu när jag bad över det som jag aldrig har sett förut. Det här är värdefullt för oss. För att vårt sinne är trögt. Vi förstår inte. Vi får alltså skriften och sinnena upplysta genom tungotal. Det här är fantastiskt. Därför behöver vi tala i tungor. Vi behöver det. Eller likadant när du har ett problem som är... ett vanligt bekymmer utanför. Det är väldigt lätt att vi tar på oss problem och så lägger vi dem på vår ok och så, eller på oss själva som ett ok. Och så ber vi. Du vet den här situationen och du vet hur dum Magnus är och han är den. Och så håller vi på och pratar ut våra problem. Men om vi istället stänger munnen och säger, Gud, det här är mitt bekymmer. Ge mig uppenbarelse, ge mig nåd, ge mig klarhet just nu. Och så börjar vi tala i tungor. Så kan vi också börja så småningom höra vad Herren säger. Vad han tycker om situationen. Och det blir plötsligt ett helt annat perspektiv. Det vill säga, någonting kommer. Det var det jag talade om förut. När Kristus är korsfäst så kommer det ut ur honom någonting annat än vad som kommer ut ur mig om ni korsfäster mig. Det vill säga, det är en annan ande. Det är någonting som kommer. Och det behöver jag för mina problem. Och det behöver jag när jag ska tolka Bibeln. För jag vill gärna göra det på mitt sätt. Och jag vill gärna lösa problemen så som jag tycker är bra. Vad som händer är att jag bjuder in Gud väldigt konkret. Jag satt en gång, jag var pastor en kort, någon, förlåt, någon undrar ju, nu ska jag säga något om mig själv här. Vem är jag som står? Ja, jag är född i Falköping och uppvuxen i en liten by som heter Äggby. Jag utbildade journalist och reste till Indien som missionär, mediamissionär. Kom hem och så blev jag pastor och predikant och resande inom pingströrelsen och gjort olika saker. Och sen har vi varit församlingsplanterare i Göteborg under en tid. Och nu det sista så arbetar jag. En del av er har berättat när jag sett mig på Kanal 10. Jag predikar ibland på Kanal 10. Och sådana här bitar. Och just nu då, sen några år tillbaka, så arbetar jag med något som heter Mercy Ships. Som äger världens största sjukhusfartyg. Och vi opererar de fattigaste människorna i världen. Så jag jobbar med de bitarna och så förkunnar jag vid sidan om. Men jag var i Stockholm en gång. Eller jag bodde där. Och ett halvår så var jag pastor i Philadelphia, Stockholm. Och då hade jag en kvinna som, alltså, hon var mycket märklig kvinna. Hon kom in och frågade, finns det någon pastor här ungefär? Ja, jag är pastor. Får jag prata lite med dig? Ja. Du förstår, jag har sådana problem och jag behöver att Gud talar till mig. Skulle du kunna be för mig så att jag hör vad Gud säger? Ja, visst, det går bra så. Så jag blundade och så började jag bara be, och jag bad i tungor och jag bad bara utifrån det som kommer in i mitt sinne och bara talar ut. Och så tittade jag på henne, för hon satt, jag var tvungen att se vad som hände. Och hon satt så här, det var jätteroligt. Hon satt så här, för hon blundade. Och så satt hon så här, ja, nej, ja. Och sen efter mötet så, efter bönemötet så sa hon, tack så mycket, nu vet jag precis vad jag ska göra. Jättebra. Du, kan jag få komma hit några gånger så här ibland? När jag behöver lite vägledning. Och så kan du be för mig så vet jag vad jag ska göra. Det var inte liksom, jag tycker det är ett underbart sätt alltså. Och en förtröstan på att om någon ber för mig så ska jag verkligen lyssna vad Gud säger. Och så får jag direktiv och så kan jag gå därifrån. Jag tror inte att jag ber så alltid. Gör du det? Att du går in i bönemötet och så ska du veta när du går därifrån om det är ett ja eller ett nej eller ett kanske. Vi många gånger går vi in i någon form. Är det så religiöst kanske? Att vi bara ber, är ni med på det? Vi tror inte Gud ska tala till oss, men vi älskar honom. Är ni med på det? Och sådär. Här kommer en människa som inte så ofta i våra kyrkor, men som säger, jag behöver ledning av Gud. Kan du be för mig? Ja, ja. Nej, nej. Ja, då vet jag allting. Jag fick svar på mina fyra frågor idag. Ja, jag vet precis vad jag ska göra. Visst är det härligt? Att få höra Gud tala. Så jag tror tungotal förlöser uppenbarelse. Det vill jag ta med dig på några bibelverser här då. I Apostlagärningarna 2. Visst var det vi hade, Henrik, eller? Apostlagärningarna 2, så har de ju uppfyllts av den heliga ande. De talar i tungor. Och då säger Paulus så här, för han börjar ju predika där. Och han säger att vi är inte fulla, vi är inte berusade av vin. Utan det här, säger han. Nej, detta. Detta är det, nu fick du det inte från vers 16 där, för det står precis innan. Detta är det, säger han. Och det är en väldigt viktig liten fras. Detta är det, säger han, som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera, era unga män ska se syn, era gamla män ska drömmar. Jag är vid mina tjänare och tjänare, nu ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen. Tecken nere på jorden. Blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Den stora och härliga. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Visst är det härligt? Och så säger han, det är det här som händer. Nu är det frälsning som gäller, eller hur? Nu är det liksom, nu kommer det som profeten Joel har talat om. Se ni här då, om vi backar tillbaka till vers 17. Det ska ske de dagarna. Gud ska utgjuta av sin ande. Nu händer det. Var någonstans står det att de ska börja tala i tunga? Du kan gå hem och studera Joel kapitel 2, vers 8-32, där det är. Var någonstans så står det, och de ska tala i nya tungomål. Det står inte. Det står inte alls här när Petrus predikar, som säger, det är det här som händer, det blir utgjutelsen av anden och vi talar i tungor. Han säger inte det. Men det är vad de upplever. De upplever utgjutelsen av anden som elden på berget, förstår ni, i Sinai då, när lagen gavs. Nu kommer elden över hjärtan. De börjar tala i tungor. Vad händer? Anden utgjuts. Och vad händer när anden utgjuts? Jo, då kommer profetia, då kommer drömmar, då kommer uppenbarelse. Och där står alltså Petrus och förstår i allt det här. Vi talar i tungor, men han fattar plötsligt, det är det här Nu kommer uppenbarelse över Guds folk. Nu behöver vi inte heller ha lärare och rabbis som håller oss i handen. Nu kommer Guds ande över oss och vi har en egen hjälpare. Eller hur? Vad är det alltså som händer när han talar i tungor? Vad är det som händer den här dagen? Jo, han inser att det hör ihop med uppenbarelse. Precis, det är ett eko alltså av vad Paulus säger. Vad hjälper det om jag talar i tungor men inte förmedlar uppenbarelse? Paulus säger alltså samma sak. Jag talar i tungor för att det ska ge mig uppenbarelse, så att när jag kommer till er har jag någonting att ge er. Det hör ihop. Vill vi inte ha uppenbarelse? Vill vi inte få tilltal från Gud, se från honom, tänka som han tänker? Jag vet inte hur det är med dig, jag vill det. Jag behöver alltså få uppleva genombrottet av andedop i mitt liv och tungotal. Men igen, jag kan hålla på en hel natt alltså. Gör inte det till prestigelära om vem som är bättre eller andligare eller bäst. Är ni med på det? Lägg av alltså. Jag bara vet att jag behöver det, för när anden kommer så hjälper han mig på ett sånt enormt sätt. John G. Lake är en av de här historiska personerna. En stark helande predikant i den allra första pingstväckelsen. Han var i Afrika och gjorde mycket märkliga under. Och du kan läsa om honom. Han var med på en annan man som heter Alexander, John Alexanders helande skola. John Alexander upptäckte helande, kan man, eller han upptäckte i skriften ska jag säga, helande och började verka ut. Och John G. Lake var en av hans lärjungar. Och de välkomnade människor och bad för människor så de blev helade. En dag när han blir inbjuden och ska åka till någon, så åker han och en kamrat för att be för någon som är sjuk. När han lägger händerna på den sjuke, han upplevde ofta att det var som blixtar. Det liksom exploderade när helandet gick ut. Och människor blev friska. De prisade Gud, övernaturligt helande. En dag när han lägger händerna så smäller det till och det var som en blixt. Men istället för att den sjuke blev frisk, för den blev nog frisk, så åkte alltså den här John G. Lake i backen. När han la händerna på någon, när han är med på det, så får han en reaktion. Han åker i backen och ligger åt ett annat håll. Och då ser hans kamrat: prisad vare Gud, nu har du blivit andedöpt. Och det hade han blivit. Han talade inte tunga, han var inte andedöpt. Hans vittnesbörd är att efter det så fördubblades min tjänst många gånger om. Men han bad för sjuka innan. Gud gjorde under innan. Förstår ni? Så det är liksom ingen tävlan. Men för hans del blev det blev starkare. Det blev liksom någonting nytt från Gud. Få uppenbarelse. Ska vi gå tillbaka och göra då en sån här djupare biblisk koppling? Jag har redan gjort den mer. Om vi går till andra Mosebok 24:17. Så står det om när Moses då är på berget. Hittar du där det, Henrik? Andra Mosebok 24:17. Och Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Här har ni elden, härligheten. Det finns jättemycket hemligheter där. Jättemånga. Jag har inte tid att gå in i dem. Men Gamla testamentet och de här bitarna är oerhört spännande. Herrens härlighet såg för Israels barn ut som en förtärande eld. Så här är Moses uppe på berget. Vad händer med Moses på berget? Jo, när han kommer ner, och det berättas i Korintierbreven, så lyser hans ansikte utav detta möte som han satte på honom med lampskärm. För han lyste så starkt. Eller så satt han på den sen, det talas om det att skenet avtog. Så det var liksom någonting bakom där som man inte såg. Men från början, mötet med Gud gav honom så klara ögon. Han lyste när han kom ner. Och då säger han så här, om vi går till andra Mosebok 25:40, alltså ett kapitel längre fram. Så står det: se till att du gör detta. Nu ska han bygga tabernaklet, en tältkyrka. Se till att du gör detta efter de mönsterbilder som har visats för dig. Var någonstans? På berget. Och du ska veta att om du går in i tredje Mosebok och ser alla de här grejerna, det är ganska mycket att komma ihåg. Eller vad säger du, Magnus? Det är mycket material alltså. Det är många pinnar, det är många silver. Det är mycket det som hit och dit. Det är massor av instruktioner. Moses har fått en hel ritning. Han bara vet, så här ska det se ut. Var fick han klarhet av hur han skulle bygga tabernaklet? Uppe på berget. Det var inte hans idé, det var en Guds idé. Det var Guds mönsterbild. Han fick en uppenbarelse och den sen ligger till grunden för templet. Och templet är sedan en bild på Kristus och vandringen med oss och hans kyrka. Det är oerhörda hemligheter som Moses får del av. Och då vet ni redan, vad hände på pingstdagen? Ja, men det var ju en spegelbild, eller hur? Här har vi ju elden som kommer. Här är ju samma sak. Moses står under uppenbarelse. Och sen har ni detta uppenbarelsetältet som byggs upp. Eller hur? Platsen inför Guds ansikte. Om vi ska ta en bibelvers till då, så har andra Mosebok 31. Några kapitel längre fram då. Herren sa till Moses, se jag har kallat Bezalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Jag har fyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem med guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida trä. Jag utför alla slags arbeten. Vad är det Gud säger? Jag har fyllt honom med min ande, så att han kan tänka ut. Ser du det igen? Han har fått någonting som gör att han förstår. Så när Moses säger det ska vara så här, så är det samma ande i konstnären. Så konstnären förstår, så det är ingen strid mellan Moses och konstnären. De har samma mönsterbild. Vem är det som leder dem? Det är Guds heliga ande. Det är väldigt starkt. Jag ska bryta av här, för det här är en dimension som vi håller på att tappa den i kyrkor. Vi håller på i frikyrkan och blir väldigt lik statskyrkan. Vi tror att det stora tilltalet kommer genom ämbetsmannen och prästen där framme och från talarstolen. När alltså den tro som vi äger från våra fäder och som är detta är att Gud talar till församlingen. Det vill säga att vem som helst kan ha en dröm från Gud. Vem som helst kan ha ett profetiskt tilltal. Vem som helst i gemenskapen här just nu då, det måste inte vara jag som förmedlar uppenbarelsen eller ens det viktigaste i vår gudstjänst. Det kan vara vem som helst. Men vi drar ner den förväntan på oss själva och så backar vi, för det är en utmaning att få vara ett folk under härligheten, få vara en gemenskap som alla. Det är lättare att säga att du är en smorde, du är en aposteln, du är ärkebiskopen, du är pastorn. Och så backar vi ifrån och tror att Gud kan förlösa vad han vill genom vem som helst. Till och med en åsna. Till och med en val som åker och hämtar Jona. Är ni med på min Gud kan göra mirakler och under, han kan verka genom vem som helst. Vi behöver återta den tron på att församlingen kan höra Gud tala. Om vi så att säga skulle ha den ödmjukheten att det handlar inte om, förstå mig rätt nu, äldstebroderns vilja eller den systerns vilja eller pastorns vilja, utan vi bara säger vad är Guds vilja? Och församlingen på allvar sökte uppenbarelse, så tror inte jag att man skulle vara så oliktänkande. Jag tror man skulle tillsammans känna vad anden säger. Utmaningen från Jesus Kristus till de sju församlingarna är: hör vad anden säger till församlingen. Detta är en stor förmaning till oss. Och det betyder att församlingen hör. Inte äldstebrodern, inte pastorn, de också. Men inte bara de som några elitistiska lyssnare. Utan att församlingen tillsammans hör vad Gud säger. Men då måste ju församlingen, och där tappar vi också, vara en bedjande församling. Och jag behöver inte lägga på er att ni måste gå på massa bönemöten, men om minst du är hemma så måste du ta ett utrymme och säga: Gud, jag behöver söka dig för vår församling, för vår gemenskap. Vi är så stressade i samhället, vi har så mycket som trycker på. Det är en utmaning för oss. Och jag tror där att bönemötet är en hjälp för församlingen, att vi kommer samman och ber. Men det är klart att man kan be hemma också, det är ju ingen, förstår ni, det är inte där. Men att vi får bära församlingen. Så nu förmanar jag oss, mig och dig, gode Gud, hjälp oss att vi har tid att be för församlingen. Att vi har tid att be för varandra. Att vi har tid att be för vad Gud vill i lugn oss. Vad är hans syfte med den här församlingen, med oss i tiden, med systerbror och ni vet, familjerna, vad vill Gud göra i och genom oss? För mig är det så här, jag behöver be i anden för att lyssna in Gud och inte bara prata till honom. Jag behöver lyssna. Det här är också en hemlighet. Det är väldigt konstigt. En del säger du pratar mycket i tungor, och Paulus säger han talar massor i tungor. Det märkliga är att när du talar i tungor, din mun, det går ut, va? En massa ord, en ström av ord. Det konstiga är att när det går ut så öppnas du för ett nytt lyssnande. Det är jättemärkligt. För jag menar, när jag sitter och pratar med Magnus, alla ni nu får ju vara tysta, för jag pratar. Tänk om vi allihopa skulle börja prata med varandra och vi pratar utan att det var tyst. Är ni med på vad jag menar? Jag och Magnus sitter där och pratar, och han pratar och jag pratar, och så pratar vi bara till varandra. Det blir ju väldigt svårt att höra någonting. Eller hur? Mänsklig konstruktion är att vi måste vänta in varandra. Guds konstruktion är att vi talar till honom och han talar till oss. Det är väldigt märkligt. Jag vill bara peka på sådana här omständigheter. Jag vill också gärna peka på den här själsliga verkligheten. Det finns andliga verkligheter och det finns själsliga verkligheter. Får jag be er allihopa vara helt tysta? Får jag be er allihopa göra så mycket ljud ni kan? Det där var inte sant, det där var inte så mycket ljud ni kan, eller hur? Nej, men ni förstår här nu. Vad är det jag vill säga med det? Är det svårt att få tyst på en församling? Det går ganska lätt, eller hur, va? Och ni var rätt tysta redan innan ni började. Är det svårt att få in en församling i bönebrus och liv och hallelujarop? Därför att plötsligt så måste alla börja känna ett ansvar och säga amen och halleluja. Jag är jätteglad att komma hit. Ni är en levande församling. Jag vill uppmuntra er med det. Jag kände det när jag kom in. Det är klart jag inte vet något om er egentligen. Magnus har liksom inte suttit och ringt och berättat allt om församling. Jag vet ingenting. Det är säkert. Jag kommer hit och så lyssnar jag på er. Jag hörde i början när Magnus bad tillsammans med oss. Så hör jag, här lever det finns bedjare i den här församlingen. Jättehärligt. Underbart. Men vi måste förstå att själen säger att det är lättare att bara sitta och vara tyst. Så när pastorn eller nu gästen som jag är, eller vem som helst kommer och predikar, du får gärna säga halleluja lite grann så där. Amen. Eller hur, va? Ja, men det var bra. Det gör ju ingenting att vi hejar på lite grann. Är ni med på det? Men det är inte så mycket andligt. Det är själen som liksom är det här svenska kärva. Vi sitter ner och blir sittande. Men vi behöver uppmuntra varandra. Om det bara var lite naturligt, då vore det inte så farligt att Johansson där nere eller Svensson där borta talar lite tungare också. För det stör inte. Det är värre med Andreasson. Han skriker halleluja hela tiden. Jag vet inte om en del av er kommer ihåg Helmer Nyberg på Nyhem. Ja, det är några som gör det. Men gammal clown som blir frälst. Och han ropar halleluja längst fram, så alla 3000 hörde liksom varenda gång. Alltså han tjoade verkligen halleluja. Men det var härligt. Det var underbart. Han var glad i Jesus. Det gör ingenting. Förstår ni nu? Det här är liksom en parentes. Men vill ni se att Gud verkar, så måste ni tillåta varandra. Uppmuntra varandra lite med ett amen. Halleluja. Tack Jesus. Vad härligt att det får komma ut. Det är också lovprisning på våra läppar. Vi behöver öppna våra läppar lite nu och då och säga amen. Tack Jesus. Ja, det är faktiskt så. Och där känner jag också, jag vet att jag provocerar en del, men vi har tappat en del saker som egentligen är ganska självklara. Det är lätt att gnälla och sucka, det är svårare att uppmuntra och tacka. Så det är en kamp om det också, att se till att det kommer tacksägelse. Okej, uppenbarelse är en del. Jag kommer inte ta tid och gå igenom alla de här upptäckterna, men jag ska ta en till som jag tycker är viktig när det gäller tungotal och vad som sker. I första Korintherbrevet 14:5, vi har läst de här flera gånger, så att du kan bara lyssna på det en gång till. Första Korintherbrevet 14. Och då har du ytterligare ett sånt här uttryck där Paulus säger i 14:5. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni profeterar. Och han längtar efter uppenbarelsen. Han vill att det ska flöda av profetia, övernaturlig kunskap. Men han säger jag önskar, eller i en annan bibelöversättning, jag vill, i engelska, now I want you all, jag vill att ni alla ska tala i tungor. Så där har du igen Han bromsar inte det, inte bort med det, utan han vill det. Och så pekar han sen på uppenbarelsen. Så han vill att det ska finnas där. I psalm 133 går vi in i Gamla testamentet igen. Och Gamla testamentet är väldigt mustigt, är fullt av bilder och symboliker. Och där finns det väldigt mycket som vi kan hämta fram. Psalm 133. Ska vi få den svenska också? Eller har du redan gått in nu i andra språk här? Så att det... En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyra oljan rinner ner i skägget i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dag som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning och välsignelse om liv till evig tid. Enhet. Andlig enhet. Det är som smörjelse. Vad är smörjelse för någonting? Det är olja. Vad är oljan symbol för i Bibeln? Anden. Så enhet och andens enhet hör ihop. Det är underbart, säger David. Det är som det läggs någonting på huvudet. Och nu är vi inne i massa symboler då. Vad är huvudet i vår tro? Det är Kristus. Han är huvudet för kroppen som är församlingen. Vi är kroppen, men han är huvudet. Och vad som händer är att huvudet är smort. Han är den smorde. Kristus är den smorde. Messias, det är han. Han har smörjelsen. Men det stannar inte på huvudet, utan det går över. Och det är det som är särskilt. Det går över kragen. Är ni med på det? Det går ner i kroppen. Hela han, får, alltså hela kroppen och Kristi kropp, får del av smörjelsen. Vilken härlig bild, eller hur? Och här har du då andens enhet. Hur ljuvligt det är när bröder bor tillsammans. Jesus talar också om enhet. Johannes 17 och 21. Ska vi se om Henrik hittar det. Johannes evangelium, kapitel 17 och 21. Jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du fader är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem, du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Jesus tycker att enhet är viktigt. Han vill se sina barn tillsammans. Han vill se dem förenade inför honom. Jag tror att vi har, vad är det, 33 000 olika samfund på jorden. Inte alla här i Lugnås, men världen är ju full av kyrkor och olika kyrkor, kyrkofamiljer och kyrkoträd, och vi är ju rätt uppdelade, ni är med på det på olika sätt. Och det där är ju väldigt märkligt. Låt mig då få berätta för er att nyligen så var jag, för några år sedan så var jag i Etiopien. Och så hade vi en bibelkonferens i Etiopien, pågår väckelser i alla kyrkor. Och i alla kyrkor så blir de andedöpta. Det spelar ingen roll om de är lutheraner eller liksom pingsvänner eller vad det är för kyrka, missioner. Alla kyrkor ser nästan likadana ut. Glad lovsång, det är andedop, de är levande och allt det. Men de har blivit, alltså för 1960 så fanns det 20 000 kristna i Jesu Mekane-kyrkan, som är den lutherska kyrkan. Idag är de 7 miljoner. Så du förstår, på 50 år så är det liksom en enorm, och väldigt mycket är då att kom till tro, följ honom. Och det har blivit ganska urvattnat för många av dem. Så de behöver bibelkunskap, behöver komma djupare. Så där undervisade, jag var där och undervisade alla som bodde på platsen, alla de olika kyrkorna fick vara med. Och på en plats hade vi alla kyrkor, på en plats hade vi en kyrka som inte var med. Men vi samlade över gränserna liksom. Och så predikar vi om anden, vi predikar om dopet, vi predikar om Kristus, vi predikar om var Bibeln kommer ifrån, vi predikar om jungfrufödsel i princip. Ni förstår alla de här grundläggande, vem är Kristus, varifrån kommer han, vad är kyrkans uppdrag och så vidare. Väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Och där är det så underbart att få stå och hålla den här lutherske, etiopiske brodern i sin hand, va? Och de andra, och så tar vi en stund och ber. Och vet du vad, det är inget svårt, vi bara ber i anden, vi ber i tungor, vi ber som vi vill, på vilket språk vi vill. Vi står tillsammans och söker Gud. Jag var med och kommit till platser där jag inte förstår ett ord. Men det är bara att blunda och be och tacka Gud tillsammans med dem. Och jag känner ett stort hjärta med dem. På vägen hit så fick jag en uppenbarelse faktiskt om ett bibelord som jag aldrig har sett på det sättet förut. Men det står så här att första krönikboken är det väl 16. Att Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft... Ni ska få kraft när den helige ande kommer. Han ska med sin kraft bistå dem som med vad då? Sina hjärtan hänger sig till honom. Så vem är det som Gud kommer bistå med kraft? De som med sina hjärtan hänger sig till honom. Vem är det som Gud kommer att utgjuta kraft över? De som med sina hjärtan hänger sig till honom. Det betyder att det är inte de som har den rätta teologiska läran som man kommer utgjuta sin ande över. Som har det rätta förståndet, som tänker så klokt och vist. Utan han söker efter hjärtan. Och det betyder att om vi vill komma till en sann andlig enhet så behöver vi lämna lite av alla de här teologiska diskussionerna vi har. Jag har teologiska övertygelser. Jag är en stark baptist. Jag är en stark baptistisk teolog alltså. Tro på dop för vuxna. Men alltså om jag får möta baptister eller pingstvänner med en klassisk, som vi har i de flesta pingstkyrkor, baptistisk dop. Om jag får möta baptister, pingstvänner, som alltså inte har någon tacksägelse på sina läppar. Som bara gnäller. Som inte har någonting. Och så möter jag plötsligt en katolik. Eller en lutheran som när jag blundar så hör jag bara hur de prisar Gud och så börjar de tala i tungor. Vet du vad, jag känner mig mer hemma i den gemenskapen än med gnället hos de som har etiketten pingsvänner. Förstår du, det handlar inte, och där kommer Gud bryta sönder våra stoltheter. Det är inte längre handlar om på det sättet. Vi måste fortsätta och diskutera troslära, det tror jag är viktigt. Men det Gud hänger sig till, det han ger sin kraft till, det är människor som har ett hjärta för honom. Och det är därför jag säger till dig, gå inte och döma alla människor. Låt oss inte döma Ulf, jag tycker att teologiskt är han helt fel just nu. Men jag kan också se att han hade ett hjärta som var oerhört brinnande. Han gjorde väl fel på 1000 sätt. Har inte vi gjort det då? Har inte vi också ibland, om vi tittar i våra egna led och kanske hos dig själv, varit ibland övernitiska, tagit fel beslut och annat, men det kanske inte har drabbat så många. Han har stått på en stor plattform och alla ser hur fel han har. Jag vill inte döma någon. Domen tillhör Kristus, den får Gud ta hand om. Men låt oss se detta, att Gud ger. Det är ju därför som man har väckelser i Afrika, i Asien. Tror ni att de vet allt? Jag kommer till enkla kyrkor, mina vänner, där de vet alltså 1% av vad du vet om Bibeln. Inte ens 1%, kanske 5 promille. De kan 2 bibelord. Nej, men är du med på det? Nu ska vi prisa Gud. Alltså, den hängivenheten är helt enastående alltså. Men de vet ingenting. Och så går de in i en hydda och så lägger de händerna på någon som är blind och den ser på en gång. Och man bara undrar, varför sker det så mycket mirakler? Eller hur, varför? För att Gud med sin kraft hänger sig till den som med sitt hjärta ger sig till honom. Vi behöver komma ifrån ibland att alltid bara ha rätt i huvudet. Du kan ha det och Gud välsigne dig. Jag gratulerar dig. Det är jättefint att du har rätt i huvudet. Men Gud söker, och det är hela skriftens evangelium, är att Gud söker hjärtan. Om vårt huvud blir större än vårt hjärta, då är det vi som har problem. Då är det vi som har problem. Det finns en utmaning där. Det kanske är det som är det profetiska tilltalet ikväll för oss. Jag bad just det tillsammans med Magnus att vi skulle få ett profetiskt tilltal ikväll. Jag känner just när jag predikar här att det här träffar oss allihop, tror jag. Att det är lätt att ha ett stort huvud och ett litet hjärta när Gud med sin kraft ger sig till dem som med sina hjärtan hänger sig till honom. Jag är en intellektuell människa, jag läser mycket böcker. Jag skulle gärna ha varit akademiker i ett annat liv. Nu blev det inte så. Gud har ingenting emot kunskap. Gud har ingenting emot studier och högskolepoäng och allt vad du kan tänka om meriter och professorskap. Det är Gud inte emot. Men Paulus säger så här, jag slänger allt det på skräphögen. Och han var en akademiker, ska jag säga det. Han kunde mycket. Han kunde hela Gamla testamentet utan till. Han var en enorm, det vet vi utav hur. Men han säger, det är inte viktigt. Utan att vinna Kristus. Och det är därför Gud kunde använda honom. Han fick en stor plattform, och det har ju naturligtvis med det. Men det var hans hjärta, och det är det vi ska känna. Hans hjärta. Vi behöver andlig frihet i våra församlingar. Du behöver det i ditt liv. Att höra vad anden säger till församlingen. Att våga tro att jag kan få höra Gud tala. Att våga tro att bror och syster och vän kan höra Gud tala. Så vi kommer tillsammans och har en förväntan på, tänk om Gud gör någonting ikväll. Jag behöver bli uppmuntrad i det. Och jag kan ändå då, precis som jag gjorde alldeles nyss, vittna för det. Jag stod med en kamrat, jag predikade inte, var inte del i en gudstjänst, men i bänken där bakom så fick jag vara med och lägga händerna på en bror. Jag har ibland med gudstjänster varit någonstans och så har de haft en andlig öppenhet och det har varit jättehärligt. Och plötsligt så jag kom ihåg en gång, jag var på New Wine-konferens här för några år sedan. Och det finns en del saker vi har att lära ut av den rörelsen. Jag tycker den är väldigt positiv. Och där någonstans så skulle de ta upp offer och fick man gå runt. Det var en sommarkonferens, alltså det var 1000 pers där. Och då har de sådana här, ni vet, maskiner man kan dra sitt kort då, eller swisha pengar och vad det nu är. Och jag tänkte jag ska gå och sätta in en slant. Så jag gick fram till den där, jag skulle gå till den där automaten där borta. På vägen dit så får jag ett profetiskt ord. Så där står en annan i kön och så säger, du, får jag bara ge dig en profetisk hälsning? För att vi bad förut, jag kände jag skulle ge det till dig. Ja visst. Så där går folk förbi, förstår ni, med sina plånböcker och stoppar in i korten och jag står och ber med honom. Och han får ett profetiskt tilltal in i sitt liv som verkligen berör honom. Förstår du, jag var inte predikant, inget annat. Men församlingen kan höra Gud tala. Och vad härligt det händer. När plötsligt du tänker, idag så ska jag ta med Anna hem på fika efter gudstjänsten. Och det är precis vad Anna behöver. När du kommer till gudstjänsten och säger, idag innan mötet är slut så ska jag be med Magnus. Jag ska bara välsigna honom. När du kommer till gudstjänsten, är ni med på vad som händer? Det är inget stort. Jag behöver inte vara det här ytliga eller det här som är på ytan som synd. Men i det lilla så börjar församlingen ge till varandra. Du, jag tänkte på dig i veckan. Jag har tänkt på dig 3 dagar, varje dag. Och jag har börjat be för dig. Har det hänt något i ditt liv? Det är en väldigt enkel fråga. Jag har varit med om det många gånger och då säger människor, jo men du, det har varit så hårt den här veckan. Jag har upplevt ovanliga saker. Och jag har behövt förbön. Och så plötsligt upplever han, oj, jag var med om ett bönesvar. Vad härligt. Men då kan jag säga till dig, eftersom jag blir påminn 3 gånger den här veckan om dig, det betyder att Gud tänker på dig. Det betyder att det inte är jag som tänker på dig. Det betyder att jag har blivit manad. Det betyder att Gud vill någonting med det som du går igenom. Och så kan du vara ett bönesvar och du kan vara en uppmuntran därför du hör vad anden säger till församlingen. Är det någon som behöver uppmuntran här ibland? Jag vill gärna att du lyfter handen allihop. Vi behöver alla, eller hur? Jag kommer ihåg en gång jag åkte till en gudstjänst. Det är möjligt att jag skulle predika där, så det var inte det. Om ni vill ha liksom den här pastorsvarianten. Men jag åkte dit och på vägen dit satt jag och så tänkte jag, undras om det är något profetiskt här idag? Och plötsligt så hade jag 4 budskap i skallen. Och så tänkte jag bara, nej, jag hittar på. Så erfaren man är, förstår ni? Jag hittar på. Och så lägger man det i den där lådan och så tänker man, nej, vi stoppar in det där. Och sen så, i foajén så mötte jag 2 äldre personer. Och det ena tilltalet var till dem. Och det handlade om att de inte mådde så bra och grejer och ting. Och där står vi och pratar innan mötet börjar. Och så frågar de, hur mår ni? Nej, vi mår inte så bra. Och så berättar de allt det som jag visste i bilen. Är ni med på det? Och då kände jag, om det där var rätt, vad hände med de andra 3 sakerna? Eller hur? Så i slutet av gudstjänsten så säger han, hörni, jag har 3 saker jag ska säga. Och en utav dem var att jag pekade ut en man som heter Ingemar. Och sa att du ska gå hem till din fru, för hon var sjuk och hon ska bli frisk. Hon var rejält sjuk. Jag kommer inte ihåg om hon hade cancer just i det läget, för hon dog senare i cancer. Men det hände andra saker. Och jag sa, du ska gå hem till din fru. Och det där var så starkt. Vi la händerna på honom. Han upplevde en sån kraft över sig i den gudstjänsten. Och när jag gick hem då. Jag kommer inte ihåg detaljerna i den här historien. Men jag vet alltså att hans fru blev berörd. Hans fru blev oerhört berörd av det som hände i gudstjänsten den morgonen. Som hände därför att jag i bilen fick olika tilltal. Och som jag höll på att stoppa in i en låda. Alltså det här är allvarligt. Små saker kan ha en väldig betydelse. Så jag vill uppmuntra oss här idag att låt inte ditt huvud bli större än ditt hjärta. Utan låt det här få växa i ditt hjärta. Börja välkomna det. Börja ta emot det. Vi ska ta och avsluta här ikväll. Imorgon så kommer vi till gudstjänst och ni är välkomna då. Men jag känner att innan vi avslutar här så ska vi be en liten stund tillsammans. Väldigt enkelt.